Ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Ann Sandin Lindgren. I mitten av september då åkte jag och min man Bosse Lindgren iväg till Gudeå. För det finns ett fantastiskt fint koloniområde där. Och det koloniområdet var... ja, det fanns ett hot att man skulle ta bort koloniområdet. Det är två stycken områden. Och bygga hus där helt enkelt. Så vi var där och kollade på hur funkar det och så. Och sen när vi hade varit där så tänkte vi att vi måste göra till program. För att nu är det skördetid här i oktober. Och båda två, Sandra och Jonas, är jätteduktiga på det här. Och själv är jag urusel på sånt där. Så då tänkte vi göra ett nytt program och kolla läget. Vad man gör med allting som man får från sitt koloniområde. Det enda jag kan är potatis. Så vi åkte hem till Sandra och Jonas. Och Jonas som är kock. Han skulle hjälpa en sån här asfaltsunge från Bollmora och tala om vad man gör med allting. Det här programmet blev lite annorlunda. För när vi satte åt där, då började det ringa i deras telefoner. Men de svarar inte, så att vi hade ju ingen aning om vad det var som ringde. Och vi pratade ganska mycket om det här, hur de kämpar för det här med att bevara koloniområdet. Och det var roligt telefonsamtal som kom på slutet. Så det här programmet är två delar. I början när vi pratar med Sandra och Jonas om det här engagemanget de har för att behålla koloniområdet. Och sen när vi äter och pratar om hur man bevarar mat. Men sen var vi tvungna att åka tillbaka dit när vi åkte hem. För de där telefonsamtalen ändrade på allt. Så lyssna klart på programmet så ska ni få veta varför. Ja, för över en månad sedan i mitten av september, då åkte jag och min man Bosse till Gudeå. För där finns det ett fantastiskt koloniområde. Och nu har vi återvänt. För att idag tänkte jag lära mig lite vad man gör med det som... när det är skördetid. Men innan dess måste vi kolla här. Sandra, ja. Du heter Sandra.
Guteklint.
Yes. Och du är en av de här personerna här som har engagerat dig väldigt mycket för ert koloniområde. Berätta lite för de som inte vet vad det är som håller på händer här i Gudeå.
Jo, men vi har ju ett koloniområde, trädgårdsföreningen Gudeå, som är två områden egentligen, men det är en förening. Och så finns det ju en industrimark också. Och vad jag förstår så var det från början den här industrimarken som tjänstemännen tog fram som förslag om att exploatera och bygga småhus på. Men sen var det politikerna själva som slängde in vårat koloniområde. Helt enkelt för att det skulle bli för dyrt att bara erbjuda en exploatör industrimarken. Så då slängde man in koloniområdet. Så det har vi förstått nu att det var så det var.
Det finns alltså en plan för att bygga småhus, för att det är det som kommunen försöker hitta mark till nu. Man har byggt jättemycket ettor och så har man förstått hur ska man behålla människor när de skaffar barn. Då vill de bo i lite större om man vill bygga radhus och villor.
Ja, så att tanken är att bygga, vad det nu är, fristående villor, äldreboende, par radhus på de här området. Och det tycker vi såklart är... i alla fall på vårt koloniområde, inte så bra. Eftersom det finns så otroligt mycket argument som talar emot en byggnation där. Och ett stort argument är ju från Tyresös egen, den här Tyresö 2035, den här översiktsplanen, så kan man ju se på kartorna där på natur och miljö att det är både sättningsrisk och erosionsrisk, och att det här är ett översvämningsområde, så att, och det är 15 meter siltlera ungefär, så att själva marken är ju inte liksom bra att bygga på, men det får de ju komma fram till. Tanken är att de ska börja en exploateringsutredning nästa år.
Just det. Och ert koloniområde, där sa man från början till mig i alla fall att det var ju inte Tyresöbor som hade kolonilotter här. Men det är det visst det.
Absolut, utan vi är cirka 120 familjer. Vi har 107 kolonilotter, men det är vissa som delar. Och vi har, eftersom jag sköter medlemslistan så har jag full koll, vi har 86% Tyresöbor där. Så flertalet bor ju såklart i lägenhet. personer som inte har möjlighet att odla hemma. Utan det är ju en otrolig social gemenskap som vi har skapat, och det är ju, det ska ju också vara enligt översiktsplanen ett rekreativt stråk, men det är ju också såklart rekreation för alla de här 120 familjerna att komma dit och mötas. Och ja, vi odlar maten vi äter, och det är också därför ni är här idag.
Ja, därför är det precis det. Jag är en asfaltsunge från Bollmora som inte vet vad man gör med saker man odlar. Men det är roligt att vi gjorde ett program som vi la ut på 91,4 som man kan lyssna på när ni berättar. Då står vi mitt i spenaten och tittar på hur det ser ut, och ni berättar om vad ni odlar. Och sen var det väldigt många politiker som lyssnade på det här. Mm. Och sen var det faktiskt så att en person från Vänsterpartiet som gjorde en interpellation. En interpellation det är en fråga egentligen som alla får diskutera. Så när vi spelar in det här i mitten av oktober, då kommer det förmodligen vara ett fullmäktige till. Men det fullmäktige som var då i september, tror jag det var, då pratar man om Gudeå.
Ja, det var väldigt roligt faktiskt och intressant. Så det har vi såklart lyssnat på, det kommunfullmäktige. Och då är ju i alla fall stora flertalet av oppositionspartierna är ju emot att bygga på koloniområdet. Men man är för, de flesta är för att bygga på industriområdet. Så vi har bjudit in alla politiska partier och flertalet har varit här.
Ja, för förra gången så hade ni svårt att få hit partierna. Ja. Men nu har de stått på kö för att komma hit och se var egentligen är de tänker bygga någonstans.
Ja, det såg väl kanske inte så bra ut att de inte dök upp med tanke på att det har skrivits och pratats om det. Så att nej, men de har kommit här, jag tycker de har kommit hit, jag tycker det har varit i det stora hela bra samtal och jag hoppas att det fortsätter. Ja. Och som sagt, tjänstemännen kontaktade ju oss redan i april. Så att det vill jag, har jag gett dem en stor eloge för. Att de hörde av sig så pass tidigt och berättade för oss att de här planerna var på gång. Mm.
Och det här med mat är ju en del nu som, vad ska man säga, vår krisberedskap. Vi börjar ju prata om det blir krig eller när det blir krig. Då måste vi alla kunna det här med mat. Vi måste kunna det här med mat hemma. Och man ska ha ett litet förråd på en vecka, hur man nu ska överleva treårskrig som de i Ukraina haft, på lite mat hemma en vecka, då måste man kunna mer.
Ja.
Ja, och det är ju det som ni också kan, för ni har också väldigt mycket människor från olika delar av världen som är här, som har ett helt annat förhållande till det man odlar. Mm. För vi, det är bara att gå runt nu i Trollbäcken denna höst och se hur alla äppelträd, det bara ligger äpplen överallt på marken. Mm. Vi är inte duktiga på att ta vara på det som växer.
Nej, nej. Utan, och det försöker vi göra i koloniföreningen, att vi försöker hjälpas åt och lära varandra, och det är det ni ska få lära er här idag. Ja. Så vi, och som vi pratade om häromdagen, att vi, ja, ungefär så behövs det 70 kvadrat mark för att försörja en person på mat under ett helt år. Och då kan man ju tänka sig hur många personer vi skulle kunna försörja om vi odlade effektivt på våra stora koloniområden. Så att det är ju liksom galenskap att uppodlad mark ska asfalteras, för det är ju det som kommer hända. Så vi har ju en namninsamling som pågår. Vi har över 800 namnunderskrifter än så länge, och den fortsätter. Och vi vill ju såklart att alla som vill bevara det här området skriver på den här namninsamlingen.
Ja, precis. Ja. Och nu ska jag ju liksom få lite idéer här, för att du har ju en extremt kunnig man, har jag förstått. Vad heter din kunnige man?
Jonas Bjerkefelt.
Herr Jonas, man hör dig slamra här i köken. Det är ett jättestort, fint, nästan som ett lantkök skulle jag vilja säga.
Det är ett sånt här kök som jag har drömt om i 40 år. Nu har jag äntligen fått ett sånt kök.
Ja, men det är fantastiskt vad du har fått. Du har skaffat det och skapat det.
Ja, det har jag. Med den här fantastiska köksön i mitten med mitt stora bakbord. Det är ju liksom, det är där det händer.
Det här är liksom hjärtat, centrumet i ert hus?
Ja, det är tänkt så. Liksom. Det här är rummet där man sitter och jobbar, där man träffas. Jag har ett sovrum i källaren. Det är ett jättelitet hus, men det är fint.
Och hur många kvadrat är det här rummet? Köket?
Hjälp mig, Sandra.
Vad kan det vara? 30 kanske? 35?
35, ja, och det är ett rum där man både kan äta mat, alltså typ större matrum, och här sitter man även i en soffa. Och här tittar ni inte på TV, ser jag.
Jag har ingen TV.
Nej, men titta vilka bra människor. Ja, men så här, Jonas, nu får du berätta, för att vi kom hit, och redan när vi kom så såg vi en kompost.
Mm, en varm kompost.
Ja, en sån här jordakompost som vi tvingades ha en gång i tiden på Kanelgränd, alla vi som innan det var. Och jag fattade inte vad man ska göra. Men vad gör du med din jordakompost?
Alltså jag gör ju kompostjord. Så att jag tillverkar, just i dagsläget så ligger jag på, jag fyller ett sånt där fack på 6 veckor.
På 6 veckor?
Ja, så att jag tillverkar i princip 110 liter färdig kompostjord var sjätte vecka. Mitt mål är att jag ska kunna kompostera en Volkswagen-buss på 10 veckor. Men jag är inte där ännu, men jag är på väg.
Men Jonas, du måste berätta lite om din bakgrund, för det förstod inte jag riktigt förra gången. Du är ju en känd kock.
Känd, det förstår för er, men alla känner apan. Så här är det väl, jag har ett enormt matintresse och en bakgrund där jag växte upp i en skånsk handelsträdgård där vi bodde 4 generationer i samma boende med mormors mor som lagade all mat. Där kommer mitt matintresse ifrån. Sen har jag restaurangskola från Helsingborg, och sen har jag jobbat i restaurangbranschen som kock, ibland som kökschef. Jag har jobbat inom offentlig förvaltning med mat, jag har jobbat inom vanlig restaurangbransch, jag har jobbat med charkuterier, jag har jobbat med att tillverka färdig mat av hög kvalitet.
Så att jag är, det är fantastiskt. Ja, och du har en YouTube-kanal.
Men den är inte på riktigt. Men visst, det finns en YouTube-kanal, Tomtar på lotten, där jag, mitt alter ego, Arja Farbrun, går loss.
Aha, okej. Okay. Ja, för det är det här som är häftigt. Du kan så mycket om det här. Så vad gjorde du mer än skapa jord i din jordakompost?
Alltså jag lagar även mat i min varmkompost.
Laga mat i varmkomposten?
Ja, jag lagar mat. Alltså, ni som känner till matlagningstekniken sous vide. Det är man tillagar mat under vakuum och under lång tid. Så vad jag gör är att jag till exempel kryddar kamben, fläsksidor, fläskkaréer. Kan vara vad som helst. Kryddar det, packar i vakuumpåse. Och sen så närmar det i komposten som håller en 69-70 grader. Så får det ligga där ett dygn. Då får man jättefina kamben eller en pulled pork om man låter det ligga 2 dygn.
Är det så man gör pulled pork? Jag har bara ätit det på restaurang.
Man kan göra så. Ja, okay. Det finns flera olika sätt att nå samma resultat. Men det funkar att göra så som jag gör.
Ska vi gå lite ut och titta lite grann på det här som du visade när vi kom in? Nu har vi i och för sig inte skor på oss, men vi kan titta ut. För det var ju fantastiskt bara det här. Du visade oss en gryta. Eller vad är det? En kruka? Vad är det för någonting?
Det här är en klassiskt höganäskrus på 10-12 liter, där jag har gjort min egen nampla, det som alla av oss idag känner som thailändsk fisksås. Och det här är då alltså gjort på fiskar från Dreviken. Det är mört, det är braxen, det är id, det är färna.
All möjligt som man inte tycker man kan äta.
Ja, men precis, det som vi till vardags kallas för skräpfisk. Den är inte rensad eller någonting, utan det är majälar och inälvor och allting som jag bara hackar ner i större bitar. Blandar med salt, stoppar i den här stora krukan och sen får det stå ut i sommarvärmen och jäsa.
Den får stå ute i sommarvärmen och jäsa?
Man får ju ta över en duk så här som jag har gjort så att det inte kommer flugor och sådär. Men det blir i slutändan en variant på ett surströmmingsbas. Romarna kallade det för garum. Det är många som känner kryddan som garum också.
Och hur sen när du äter ni som surströmmingen, eller hur gör ni sen när ni börjar äta då?
Nej, men den använder man som krydda framförallt. Ja, jag använder den ju mycket i asiatisk matlagning. Du kan få smaka på originalet, för jag har riktigt där inne, alltså köpt i affären har jag på flaska där inne.
Och jag måste bara beskriva vad vi står. Vi står alltså längst ut, vad heter den här vägen?
Lyckogången.
Lyckogången. Ja, jag tänkte vi åker till ett radhus. Här bor tydligen människor som håller på med mat. Så kommer man hit och så ser man ett trädhus. Ni bor mitt i träden?
Ja, vi bor mitt i skogen. Ja, men du ser, och det har ju odlats en hel del här uppe också. Ja. Jag har ju även en äppelcider vinäger som står och puttrar där nere i hörnet.
du gör egen äppelcider. Alltså jag är så imponerad. Jag är så fullständigt okunnig på det här. Jag är alltså uppväxt på ravioliburkar och min mamma gjorde potatismos av pulver. Mm. Så att jag visste inte ens att potatismos kom från potatis.
Jag kan ju anknyta till det som du sa tidigare om att vi låter våra äpplen ligga kvar på marken. Och det som är där i, det är just äpplen som är upplockade från villaträdgårdarna här i området. Så det är äppeln som jag har räddat.
Och då blir det äppelcidervinäger?
Ja, jag har ju en stor köttkvarn. Så jag har malt äpplena i min köttkvarn och sen så pressat dem. Stoppat dem på damejeangen där. Tillsatt jäst. Jag har använt en champagnejäst. Det är kanske lite dumt när man ska göra äppelcidervinäger för den är utan karaktär. Men då får du ju först ett äppelvin som är kanske på en 16-17% alkoholstyrka. Men om man då liksom ser till att man har tillräckligt mycket luft i den där damejeangen så att när allt socker är jäst vidare till alkohol så börjar alkoholen i sin tur att brytas ner till ättiksyra. Så att då går vi från alkohol till en alkoholfri vinäger.
Fantastiskt.
Så nu står den här och mognar.
Alltså för mig är det trolleri, kan jag tala om. Trolleri. Det här är liksom ingenting som jag har riktigt koll på. Nu går vi in här igen. Nu får du berätta vad du gjort. Alltså det här fantastiska bordet. Först har ni bakat ett bröd.
Ja, men det är för att ni skulle äta lunch. Vi käkar det till lunch och sen får ni ta med resterna här.
Ja, roligt. Och alla dessa fantastiska burkar. Hur gör ni? För att så mycket fattar jag också. Jag som har en jordkällare, jag går och köper färdiga burkar. Men vad är det ni gör?
Till brödet kommer du till börja med att få även min hemgjorda leverpastej.
Hemmagjord leverpastej?
Ja, min hemgjorda bredlabb. Nu ska jag svara på din fråga. Ja, ja. Du ville veta vad det är som är här på bordet.
Ja.
Här är lite olika färdiga grejer. Där har jag bönor som jag har kokt. De här har vi faktiskt inte odlat utan det är vanliga torkade bönor som jag bara kokar och lägger på burk. Istället för att köpa dyra bönor på burk så kokar jag mina egna. Jag har skivad smörgåsgurka.
Ja, som ni själva odlat?
Ja. Vi har rödbetor.
Jättegott.
Som vi gjort själv. Vi har syltade tomater. Och den här...
Alltså det där är konstverk.
Det är då fermenterad chili. En röd och en grön. Och det blir då en sås typ tabasco. Den är syrad så att i kylskåp så kommer den, när den är färdig syrad, den kommer hålla hur länge som helst i kylskåp. Den blir inte dålig.
Alltså det är fantastiskt. Alltså det går nästan att öppna dem här för då förstör man ju dem. Det är liksom, det är som vackra konstverk.
De ska mixas och passeras så att det blir en sås. Precis, och här har vi också en gurkinläggning, fast det är vit sparris.
Okej.
Okay. Så det är inlagd gurka.
Och när du säger lägga in, vi som inte ens fattar sånt, vad är det man lägger in i?
Det där är då det som vi, det mesta av det här som är inlagt, då pratar vi 1, 2, 3 lag. Det kan alla googla på, vi behöver inte gå in i detalj på det.
Men det är socker och ättika och sånt man använder.
Gammal klassiska svenska inläggningsrecept.
Ja, för när man pratar med äldre människor uppe i Härjedalen, det enda de åkte och köpte, det var salt och socker. Och ibland mjöl där uppe, för de hade inte så bra odlat. Men salt och socker var det man måste vara tvungen att köpa för att klara fisken och köttet och alla grönsaker som de odlade.
Ja, jag tänkte det. Det gick väl en hel del annat med socker också.
Ja, det gjorde det. Självklart gjorde det. Men det fanns ju potatis också.
Ja, det jag tänkte att man gjorde potatisjuice. Nej, men visst så är det. Det går åt en del socker och det går åt lite salt. Inte så mycket, men köper bra grejer. Säger jag.
Men när ni odlar nu på en kolonilott, vilka grejer har... För ni hade ju majs.
Ja. Vi har även mjölmajs. Så att nere i källaren ligger det mjölmajs och torkar som jag ska göra majsmjöl på.
Titta här.
Ja, men här kommer det.
Här kommer en...
Här är en mjölmajs. Aha. Så här ser de ut. Okay. Så att den här ska torkas tillsammans med alla andra som ser ut så här. Och sen så kommer vi mala mjöl på det här och göra några goda tilltugg i vintermörkret.
Goda tilltugg i vintermörk. Mm. Liksom majs. Majs vadå? Majs. Vad gör ni med den?
Ja, man gör majsbröd.
Majsbröd,
ja. Och så gör man med trevliga små fyllningar. Men det är en väldig skillnad på att springa och köpa en majstortilja färdig i butik och göra samma sak själv på kanske till och med osiktat mjöl. Det blir
Jag tänkte där med, jag läser på ganska mycket för jag har, vi har ett barnbarn som är allergisk, så att jag läser ingredienser nu på ett helt annat sätt. Mm. Och det värsta när man köper någonting färdigt är att 2-3 grejer känner jag igen och sen är det 7-8 grejer som jag aldrig hört talas om. Det är ämnen och det är massa underliga grejer. Så lite grann så känner man ju så här, vad är det vi stoppar i oss? Så att det känns ju som att det är mer hälsosamt att göra sin egen mat som du gör.
Det vågar jag inte svara för eftersom som de grejerna som finns i maten faktiskt inte går att bevisa att de är farliga. Hade det gjort det så hade vi inte fått stoppa dit dem.
Okej, men...
Jag vill inte stå här och slå någon på fingrarna. Utan, och en del av de här e-ämnena är också saker som finns naturligt.
Alltså det finns det, ja, okej.
Okay. Man ska vara lite försiktiga med det där, men det är klart... Stoppa inte i onödiga tillsatser. Det är ju...
Man ska veta vad man stoppar i när man gör sin mat.
Jag använder till exempel aldrig salt med tillsatser. Jag köper inte vanligt salt utan jag köper bara helt rent havssalt. Utan tillsatser, utan konserveringsmedel, utan klumpförebyggande medel.
Ja, men det är exakt sådana grejer funderar man på ganska mycket. Sen är det här en hel vetenskap. Men det måste också kännas väldigt bra att odla sin mat- Och sen kunna göra något vettigt med den.
Ja, men det är oerhört tillfredsställande att kunna göra det. Det blir ju väldigt mycket goda grejer. Ja. Och det är klart att det är en ekonomisk fråga också. När man odlar så mycket som vi gör och också tar hand om det. Så skulle man slå ut mellan skillnaden på om vi skulle köpa. Så är det ganska mycket pengar. Även om det inte är det som är drivkraften.
Mm. Du måste ju fråga Sandra då. Sandra, du har ju en kunnig man här. Jag delar okunskapen med min man när det gäller matlagning. Eller hur, Bosse? Ingen av, varken du eller jag är speciellt intresserad av matlagning. Det har varit en väldigt dålig kombo.
Ja, men jag äter gärna.
Jag vet det. Men Sandra, har du liksom, vilken roll har du i matlagningen, om man säger så, i det här fantastiska köket?
Nu skulle jag säga att min roll i matlagningen har minskat med åren. Men för många år sedan lagade jag väldigt mycket mat. Men jag är ju mer, jag är som sagt ett bagarbarn.
Så, just det!
Så att bakning och tårtor och sånt, det brukar jag mer få. Även om Jonas är jätteduktig på att baka numera också. Så jag har ju verkligen tagit ett steg tillbaka. Och det är ju, när jag kommer hem, då har jag mat på bordet. Och... han skickar med mig matlådor med hemlagad mat till jobbet. Så att jag är extremt bortskämd.
Ja, fast ni jobbar ju ändå med maten. Du är ju med och producerar den.
Absolut, absolut. Jag är med och producerar maten.
För kolonilottsverksamheten, det är, även om jag, det enda jag kan det är ju odla potatis. Mm. Så det är en dag på våren och en dag på hösten. Det är ungefär så lång tid som det tar att odla potatis.
Just det.
Men sköta era grejer, ni måste hela tiden egentligen hålla på. Eller ni tycker om att hålla på med eran kolonilott.
Absolut. Det är ju, som vi sa, det är rekreation. Och komma från jobbet och få gå ner en timme eller två. Det är inte alltid man kanske jobbar stenhårt. Det är bara njutning att få vara där. Men det är klart att det tar ju tid, absolut. Men vi tycker ju om det.
Ja, jag tycker också om att hålla på med. Men jag har inte, jag har inte tillräckligt mycket yta hemma för att hålla på.
Nej, och det är därför det ska finnas kolonilotter för de som inte har yta hemma. Det är också en del av det, våra argument för att bevara det här området.
Mm. Nu går jag till Jonas igen. Jonas, vi som då är såna här dilettanter, det vill säga icke-kunniga på området. Vad ska man börja med tycker du? För att när du berättar om dina japanska såser och...
Mina thailändska såser.
Ja, och allt det här. Så känner jag ju liksom att det är som att prata med en, liksom ett proffs som är, liksom, är uppe på en högre skola. Men vi andra...
Jag vet, men det här är liksom
top notch. Men vi andra då, vad ska vi börja med tycker du? Vad är enklast om man nu ska börja och odla i sin kolonilott eller sin trädgård? Vad börjar man med och vad gör man lättast under en... skördetid.
Potatis är ju jättebra.
Ja, jag säger det. Ja. Potatis.
Västeråsgurka.
Västeråsgurka?
Ja. Här har du en förvuxen västeråsgurka.
Aha. En vanlig gurka som du lägger in sen.
Ja, alltså du vet hur en liten saltgurka ser ut. Ja. Det här har varit en sån. Aha. Men om man glömmer bort dem och har för mycket att göra, ja, då blir de istället så här.
Då ser de ut som en pumpa?
Ja, alla gurkor är egentligen pumpor.
Är alla gurkor pumpor?
Ja.
Vad gör man? Alltså jag gick ner på Coop och kollade. De har en hel liksom korg full med undliga saker som är pumpor.
Mm.
Alltså jag äter lite pumpasoppa en gång. Jag tyckte inte det smakar någonting. Eller vad gör man med pumpor nu under hösten?
De är lätt odlade, men det är helt sant. De smakar inte så mycket. Men du kan ju, jag brukar göra soppa på äpple och pumpa som jag smaksätter lite med den där. Ja, men du såg ju den fina äppelcidervinägen som, ja, stod där ute i damejeanen. Så en soppa på äppelsidor, vinäger, pumpa.
Är det där också en pumpa?
Det där är en butternut-pumpa.
Alltså det är konstverk.
Ja, så det är de vi brukar göra pumpasoppa på.
Fantastiskt. Ja, så potatis och gurka. Om man nu ska överleva mer än vinter. Du håller också på med kött. Och då gör du... Hur bevarar du kött?
Jag inte på kolonier.
Nej, jag vet, men du kunde torka och fermentera och allt,
ja,
sånt där.
Alltså jag har ju jobbat en hel del både med korv och charkuterier och sådär. Så att jag saltar och lufttorkar produkter här hemma. Ja. Allt ifrån fläskkaréer, hela fläsksidor. Jag gör hel salami. Just nu hänger det ingenting där ute, men annars brukar mina salami hänga på tork i taket i boden.
Ja, exakt.
Och jag har inga problem. Jag har inga problem med, även om jag gör salami under året, kanske jag gör det inte mitt på sommaren, men när det inte är jättekallt ute så har jag inga problem med hygienen. Jag har aldrig haft något som blir dåligt av att hänga där ute. Mm. Man saltar först och sen hänger man upp.
Men det här att du uppväxt med en familj där mat stod i centrum, eller hur? Din mormor stod alltid i köket, eller?
Nej, jag vill inte säga att mat stod i centrum på det sättet, för det jobbades ju väldigt hårt. Men det var ändå många människor som skulle ha mat flera gånger om dagen. Mm. Så att det lagades ju en hel del mat, och det köptes ju, alltså det har ju aldrig handlats någon mat, utan det lagades ju mat på riktigt. Mm. Mycket var det min mormors mor från början som skötte matlagningen. Det är mitt minne från när jag var liten. Jag gick inte på dagis, utan jag hängde antingen på torghandeln som vi också hade tillhörande. Eller så hängde jag hemma med min mormors mor.
Mm. Och du pratade, förra gången jag pratade med dig så snackade du om att ja, det är trendigt med slow food. Alltså man hittar på nya begrepp. Och du sa att först fattar du inte vad folk menar.
Nej, jag hörde ju talas om det här begreppet slow food. Liksom, och tänkte, vad är det de snackar om? Liksom, så där. Så jag var ju tvungen att ta reda på och titta på. Liksom, ah, det finns ett begrepp som de kallar för slow food. Men det är ju så jag alltid har lagat mat. Det är ju så man lagar mat.
Från början?
Ja, alltså det blir lite fånigt att ge det ett begrepp. Liksom. Slow food, ja men snälla.
Det är riktig matlagning.
Det är matlagning.
Ja. Ja. Och då ska jag säga så här, jag kunde faktiskt inte laga mat alls.
Men alla kan inte det.
Nej. Och det konstiga var att jag blev alltså uppfödd på, jag hade en yrkesarbetande mamma, en pappa som också inte kunde någonting. Och det var 60-tal och allting var, det var liksom revolutionen med burkmat och allting var färdig mat. Och det var lite frysfack, det var inte så mycket fryser, men allting kunde göras på en halvtimme och min mamma älskade det. Så jag är liksom ravioliburk. Det var liksom det man tog när man kom från skolan.
Det är en del av det moderna projektet också. Liksom, det ingår ju där. Jag tänker liksom, det är efterdyningen av Lubbe Nordströms Lort Sverige och det moderna projektet. Liksom, vi byggde ett samhälle där vi skulle liksom...
Allting skulle vara färdigt.
Allting skulle vara färdigt, även där vi bodde liksom, du skulle inte behöva tänka utan...
Slit och släng.
Ja, precis. Slit och släng, affären låg närmare, biblioteket låg nära. Uh-huh. Man åkte till stan och jobbade. Men,
uh-huh, men tycker du då att, för det tycker jag, men det kanske beror på att jag har blivit så gammal, men nu verkar intresset för att lära sig laga mat och det här med hälsa och ja, allting har liksom kommit tillbaka nu. Man bryr sig mer om riktig mat.
Både och. Vi har ju mindre och mindre tid över för matlagning. Men trenden är väl också att på helgerna så lägger vi mer tid på att laga mat på riktigt. Jag har en del goda vänner som jobbar väldigt hårt på att liksom driva på den här frågan. Att vi ska ha bra mat och bra grejer på butikshyllorna. Och det stödjer jag verkligen, för jag är inte så imponerad över vad som finns att tillgå alltid.
Mm. Och jag vet ju där uppe här i dalen, där är man ju också väldigt duktig på det här med torka mat. Och när jag kom dit någon gång så fick man en liten fyrkant, eller någon skar någonting. Jag tänkte, skär man med en gren? Men det var torkat älgkött, så fick man liksom, som det var när vi gick ut och gick, så var det torkat älgkött. Ja. Och det var, jag hade aldrig ett torkat älgkött, men där äter ju ungarna, de tuggar nästan som små tuggumminna, så man får en liten älgköttsbit.
Ja, alltså du har väl ätit en parmaskinka någon gång?
Ja, jag vet.
Men det är samma sak, det är ingen skillnad. Men om det är en älg torkad upp i Norrland eller det är en fantastisk skinka framställd av en italiensk skinkmakare. Alltså grundprincipen är densamma.
Ja, och det som jag då skaffat, tänker nu när vi har en jordkällare, jag har skaffat såna böcker, för nu finns det ju faktiskt böcker, hur man torkar mat, hur man lägger in. Jag har inte börjat. Det här är första försöket att komma till dig och bli lite inspirerad. Jag är nästan lite överväldigad av din fantastiska kunskap.
Ja, vad härligt, vad härligt.
Ja. Jonas, vad sysslar du nu med här? Du håller på och lägger burkar i blöt.
Ja. Här har vi ju då AC-gurka, två varianter, och jag har en burk med syltade tomater. Så jag har fyllt på en färdigkokt lag.
Vadå färdigkokt lag?
Ja, men de som vi pratade om från början, varianter på 1, 2, 3 lager. Med olika smaksättning. Och så har jag hällt det på råa grönsaker i patentglas. Sen bara sätter jag ner dem här i kokande vatten. Kommer att stå där en halvtimme till de blir varma. Och då är de pasteuriserade.
Då är de pasteuriserade?
Ja, du har hållbarhet på dem.
Va? Är det så här lätt att gå till?
Ja, det är så här lätt att göra. För att när du läser recept och sådär så står det hjälp och väl rengjorda burkar, bla bla bla. Men det är ju svårt, för du får ju dit syre och sådär liksom, när du skriver på locket. Här är det ju helt tätt och här är det ju helt rent i och med att det är uppvärmt i efterhand. Så det här är ju lika säkert som dina rödbetor som står på butikshyllan.
Fantastiskt.
Inga tillsatser.
Och nu ska vi få smaka lite av din mat. Vad är det du tänker bjuda oss på?
Det är en potatis- och purjolökssoppa.
Alltså det skulle jag nästan kunna göra själv.
Den här molen.
Fantastiskt. Det kanske jag kan lära mig. Tror att en sån här asfaltsunge kan lära sig sånt?
Ja, jag kan skriva ut receptet till dig. Jag har det i en av mina kurser. Höstens bästa soppa för nybörjare.
Alltså den är som gjord till mig. Eller hur, Bosse? Tror att jag klarar av det här?
Ja, det blir jättebra. Alltså. Jag är nyfiken på resultatet som nybörjare.
Ja, nu ska vi sätta oss och äta också. Inte nog med att man får göra intervju, man får även äta lite av det här som har odlats här. Alltså nu sitter vi här och får lite soppa. Och vi ska få smaka på en bredbar leverpastej. Jonas, du har alltså gjort den själv av lever förstås då.
Jag har gjort en bredbar leverpastej utav svinlever, grislägg och grissida. Så att det är en varm blandad leverpastej kan man säga. Du kokar allt kött och fett och sen bara blandar ihop det och bakar det.
Och du sa så här alldeles innan att den här håller sig hur länge som helst. Och då, jag då som inte fattar någonting, jag måste läsa. För sista förbrukningsdagen, ät innan ett visst datum och står ett visst datum. Så jag, nu slänger den, för det står att man kan äta efter datumet. Här står ingenting. Hur vet man att den här, när den är okej? Kan man smaka på den då?
Det luktar jävligt illa om den inte är okej. Men alltså, den skulle lukta illa om den inte var okej.
För det är väl någonting vi också har förlorat. Att vi liksom, jag har försökt nu när man har grädde. Där det står, den här gick ut för 2 dagar sedan. Jag vågar faktiskt smaka på grädden. Den smakar helt okej. Okay. Och det knäppa är med datumen. Man slänger ju mat bara för att det står fel datum.
Men datumen har inget med verkligheten att göra. Men folk förstår inte det. Datumen på bäst före eller...
Och bäst före betyder väl bara bäst före. Det betyder inte sämst efter.
Det betyder egentligen ingenting. Det betyder att den som har producerat maten inte litar på att du kan handskas med den.
Och det stämmer helt och hållet med mig, kan jag tala om. Jag försöker nu smaka på maten och se och lukta på köttbiten och allt möjligt.
Min bredbara leverpastej som jag gjorde 19 augusti. Utan tillsatser, utan nitrit, därför är den lite grå. Ja, den hade säkert hållit ända till jul.
Ja, men det är fantastiskt. Och nu ska vi alltså...
Men när den är öppnad, då är det ingen hållbarhet.
Nej,
det
nej,
är
okej.
Det en vecka. Liksom.
Det är en vecka, ja. Nu ska jag smaka här. Bosse, du får också... Nu måste vi ju...
Ja, nu måste vi smaka.
Nu måste vi smaka på... Vad var det i soppan, sa ni?
Potatis och purjolök.
Alltså, det är för nybörjare. Potatis och alltså en nybörjarsoppa.
Ja.
Och den var rackarns god, den där. På första...
Mm. Rackarns. Och vad är den kryddad med då?
Salt och peppar, lite, det är ju lite buljong bara.
Salt och peppar, lite buljong. Det låter som en bra... Det kanske vi ska prova på
sen. Ja, det är på våran nivå ungefär nästan.
Ja, och det här brödet då som ligger här, det är också, ser ju väldigt häftigt ut.
Ja, det är ett vanligt hederligt surdegsbröd bara. Så det är vete, surdeg, stenmalt vetemjöl och salt. Utan klumpförebyggande medel då såklart. Mm.
Och det här med surdegar... Det har ju varit ju väldigt inne på Söder. Alla skulle ha surdegar hemma. Man hade surdegshotell ett tag när man skulle åka på semester. Det var ju liksom så här inne.
Det behövs ju inte. Det är ju jättefånigt.
Det är jättefånigt. Men det är väldigt gott med surdeg. Varför säger man att det är surdeg för?
Ja, därför att det är ju... Du blandar mjöl och vatten. Och i mjölet så finns det mjölksyra bakterier naturligt. Som utvecklar bland annat ättiksyra. Och ättiksyra, det är den syra som du känner i ett surdegsbröd, bland annat.
Vad bra. Nu, Bosse, nu får du ta en tugga där.
Ja, det är det.
Ska du tala om.
Mm, det var grejer det.
Bosse, det var grejer det. Ja, nu måste jag lägga fram min mikrofonen så jag också kan äta. Nu ska jag prova den där levpastejen också. Ja, nu har vi ätit en fantastiskt god lunch. Vad sysslar du med, Jonas? Ska inte du sitta ner och ta det lugnt nu?
Nej, det har jag svårt för. Här har jag fyllt en burk med mina hemodlade chilisar. Och de ska jag syra. Så att jag har rensat mina chili, mina pepparfrukter. Lagt dem, pressat dem ganska hårt i en burk och så har jag fyllt på en saltlag.
Vanlig saltlag, vatten och
ja,
salt.
Ja, en saltlag som jag använder för att fermentera.
Mm.
Så jag slår på min saltlag här nu och så har jag fyllt en sån här plastpåse med vatten som jag lägger ovanpå för att tynga ner.
Ja, så ingenting hamnar i luften.
Ja, precis. Mm. För den anpassar ju sig efter grejerna. Och sen så när det här, nu får det stå 2 veckor och bubbljäsa ute.
Sen får det... Utan, spelar
ja,
det,
men det är ju bra med temperaturen här, det sätter igång processen.
Aha.
Det är alltså bakterierna jobbar bättre vid rumstemperatur än vid lägre temperatur.
Ja. Mm.
Det är mjölksyrabakterier bland annat. Nej, och sen så kommer den såsen att mixas och passeras så att det blir en slät sås och tappas på flaska. Och den håller ju hur länge som helst i kyl.
Alltså en tabasco, låter så enkelt.
En tabasco gör man ungefär på det här sättet.
Aha.
Pepparfrukterna som ligger här i, de heter Piment de Espelette och de är sortäkta och odlas i franska och spanska Basken.
Och på en kolonilott, eller?
Ja, och så jag kallar såsen för Tabasken. Jag är utan att vara göteborgare.
Okej, ja. Häftigt, ja. Alltså, nu har vi liksom, vad ska jag säga, vi har blivit totalt imponerade. Jag vet inte, 17, den här soppan ska jag nog försöka göra i alla fall. Då har vi någonting att göra av vår potatis.
Ja, den var supergod. Ja. Och brödet var
väldigt, jag vet, brödet. Ja. Men, och så har vi lärt oss en massa saker. Och jag tycker vi ska komma hit igen, Bosse, eller hur?
Ja, i alla fall speciellt, ja.
Ja, jag får träna först och se om jag kommer någonstans. Och sen får vi se vad man gör under vintern. För det här är skördesäsong, eller hur?
Det här är skördesäsong, ja, precis.
Och nu Sandra och Jonas, ni får tala om hela era namn. Jonas.
Jag heter ju Jonas Bjerkefelt då.
Och det är du som är den kunniga här när det gäller matlagning. Och Sandra, får tala om ditt hela namn.
Sandra Guteklint.
Och du är den som också ser till att det här huset är vackert, eller hur?
Absolut, det är min uppgift.
Kan få låtsas att vi har såna här schyssta könsroller där man den ena bara är vacker än andra gör. Men så lätt är ju inte livet nu för tiden. Att man, ja. Tack så mycket för att vi fick komma hit.
Och så är ni välkomna tillbaka och kanske få lära er att göra lite salami och skärk och så.
Herregud. Ja, tack så mycket som sagt. Och jag som har fått äran att komma hit och förhoppningsvis har lärt mig lite, eller fast sett saker och ting som jag aldrig sett förut. Jag heter alltså Ann Sandin Lindgren. Ja, vi trodde att det här programmet var klart när vi lämnade Sandra och Jonas. Men Bosse, vad hände när vi kom hem?
Ja, då hörde Sandra av sig och berättade att minst två politiker och mitt i Tyresö var det väl, va? Ja. Hade hört av sig och sagt att det blir ingen byggnation på kolonilotterna.
Och därför sitter vi nu i bilen igen, Bosse, på väg tillbaka dit, för vi måste ju få veta lite mer vad som har hänt, för vi har bara fått ett kort meddelande. Så att det här programmet fick en helt annan vändning. Så att nu ska vi se vad Sandra och Jonas säger och hur glada de är.
Ja, det ska bli väldigt intressant att höra.
Ja. Men den här gången tror jag inte vi behöver äta någon god lunch, utan nu pratar vi bara lite snabbt så vi får veta hur historien slutade.
Ja.
Ja, här kommer vi igen, Sandra.
Hej, Ann-Bosse.
Hej.
Vilken överraskning.
Ja, vilken överraskning. Alltså, vi hann ju inte ens åka härifrån, Sandra och Jonas. Så ringde du. Vad var det som hände under dagen när vi var här och spelade in?
Ja, strax efter att ni hade åkt härifrån så ringde både Fredrik Bergqvist och Susanne Ronström och mitt i Tyresö och berättade att man nu hade lagt ner planerna på att bebygga koloniområdet, både på Triangelvägen och Måndalsvägen. Och vi blev faktiskt ganska chockade, för det fanns ingenting i vad de hade kommunicerat till oss som på något sätt talade om att de ens skulle diskutera det här nu. Utan tanken var ju att exploateringsutredningen skulle börja under våren. Det var ju allt vi visste, så att vi var väldigt, väldigt förvånade, till och med chockade skulle jag säga.
Och glada kanske också.
Och glada, men det kom faktiskt efter ett tag. För att
ni var inte beredda?
Vi var verkligen inte beredda.
Nej. Och vilken orsak sa man då? Vad sa Fredrik när han ringde? För det var han som ringde först, va? Fredrik Bergqvist.
Ja, de ringde nog ungefär samtidigt.
Ja,
en till vardera av oss.
Ja.
Ja, de hade ju ringt redan när ni var här, men jag hade min telefon avstängd.
Vi hörde det i programmet faktiskt, att det ringde. Ja. Det hade varit ett bättre program om det avbröts mitt i måltiden.
Ja. Ja. Mm. Nej, men så var det. Det ringdes ju tydligen här medan vi höll på, men jag upptäckte, jag hade inte svarat ändå.
Nej. Men vad sa de? Vad var orsaken?
Nej, att man inte tycker att området lämpar sig, att man förstår att området inte lämpar sig för att bygga på.
Jag kollade också upp, markförhållanden var inte de bästa. Det brukar bli väldigt dyrt när det är sån här mark. Man måste påla ha sig, det brukar bli fruktansvärt dyrt.
Ja. Och det de sa var att deras utredning visade, men vi vet ju såklart att de har inte gjort någon utredning nu. Så att det var ju alla såklart faktiska, ska vi säga, sakbevis som vi tog fram. När vi hade fört fram argumenten i de papper som vi hade skrivit, det hjälpte ju inte, för då tyckte väl de bara att vi var partiska, vi pratade i egen sak. Men när vi till slut kunde ta fram Tyresö 2035 översiktskartor på att de själva hade bedömt att här var det sättningsrisk, här var det erosionsrisk och det var ett översvämningsområde. De hade helt enkelt, både tjänstemän och politiker, missat att de redan själva hade dömt ut det här området tidigare.
Mm. Hur blir det med industriområdet? Ska man bygga där? Vet ni det?
Det vet vi inte, men det kommer man ju såklart att undersöka. Och det är väl ingen som har någonting emot att man gör någonting åt det området, tänker jag.
Men det är ju samma markförhållanden på industriområdet med översvämningsrisk och lera och också vad man troligtvis miljögifter i marken. Så att det är såklart en väldigt dyr historia.
Jag kan inte säga att man kan bygga det.
Nej. Man har ju sagt upp alla hyresgäster. Så att,
Sen gick det ut i sociala medier. Jag har sett väldigt många glada som delade den lilla artikeln som blev ett vackert foto på er två i Tyresö Nyheter. Mm. Och hur har hela gänget reagerat här då? Jonas, du som är ordförande i föreningen.
Ja, jag vet inte om jag ser mer reaktioner än andra, men det är väldigt mycket människor som
Dels har det kommit väldigt många glada tillrop från våra medlemmar i sociala medier. Det har också kommit väldigt mycket glada tillrop från folk utanför föreningen. Och väldigt mycket från folk som promenerar. Så att de gånger jag är där nere så kommer det fram folk hela tiden med sina hundar. Eller ett par stycken som jag inte har sett innan och som jag kan inte känna igen alla. Men det är många, helt plötsligt är det, vill alla prata.
Och alla vill gå hit och titta på hur det är också. Ni kommer dessutom ha en historisk vandring här. När det här programmet sänds så har den redan varit. Ni har sett till att ni får en fantastiskt duktig farbror som har växt upp här i Tyre som heter Bernt Karlsson som ska berätta historien. Därför att det här är ju kulturell viktig mark för att annars hade Tyre och Haninge inte utvecklats från början tack vare de här tvätterierna.
Ja, precis. På lördag så kommer Bernt Karlsson till Linde, till Gudå och går en historisk vandring med oss. Så det ska faktiskt bli jätteintressant.
Jag som sett fram emot, här skulle vi hålla på och komma till er ständigt och prata om den här. Så nu måste, Jonas, du som kan mat, vi måste ta på fler program som inte bara handlar om rädda Gudå.
Men jag har fler idéer. Liksom. Jag har ju mina projekt med torkning, lufttorkning, saltning. Och jag har mina projekt med att laga mat i varmkomposten. Så att, jag menar, jag har ju massor med programidéer om du...
Ja, gärna. Vi dilettanter måste ju lära oss lite mer och det gäller väl majoriteten av alla vi som växte upp i Bollmora.
Beskärning är jag ju bra på.
Beskärning, jag vet.
Växt din handelsträdgård.
Ja, fattar. Så vi kommer gärna tillbaka till er och vi kommer gärna tillbaka också när ni samlar hela ett gäng. Det är på våren ni... har möten, va?
50-årsfirande.
Ja. 50-årsfirande också. Och då kommer det är då ni har liksom kommer igång med, det är då man har årsmöten också brukar man ha.
Då har man årsmöte, precis. Men det var ju också så att ni hade lite träff med bubbel samma dag på torsdagen.
Ja, ni hade det. Jag tänkte väl det.
Vi körde en snabb träff där nere. På 3 timmar. Liksom. Bubbel om 3 timmar på kolonilotterna.
Chockade och glada.
Ja, eldade i tunnan och drack lite bubbel. Det var inte så många som kom ner, men där framförallt var det ju mycket folk som promenerade i området som stannade till. Kanske drack lite bubbel och kramade om oss och sådär.
Och ni Tyresöbor som lyssnar på det här, ni fattar att ni ska alltså vandra längs Gudå, inte på Haningesidan, ni kan ju gå också, men om ni går på Tyresösidan och vandrar längs Gudå så kommer ni till det här koloniområdet och då kan ni krama om de här personerna som står där och hackar i marken.
Nej, och framförallt så vill jag vill, nu är det ju säsongen över, men annars så vill jag ju uppmana alla Tyresöbor att liksom gå inte bara i kanten av koloniområdet utan... Dels finns det en utmärkt promenadstig runt hela området, men gå gärna in i området och snacka. Titta vad vi odlar, kolla vad folk håller på med. Folk tycker om när man kommer in och pratar med dem.
Jag vet, och vi som gick där, jag och Bosse, förstod vi vad de odlade?
Nej, inte särskilt mycket, men vi träffade en väldigt trevlig karl där, Hilde, som hade världens finaste trädgård.
Ja, alltså det gäller att hitta någon som kan förklara vad den här spenaten betyder, vad det är för någonting.
Och vi vill gärna ha fler Tyresöbor som odlar, så är du sugen på en kolonilott så hör av dig till oss.
Jättebra. Och nu får ni säga namn, Sandra och Jona vet vad ni heter, men era efternamn är så speciella. Tack så mycket Sandra.
Guteklint.
Tack så mycket Jonas.
Bjerkefelt.
Tack så mycket. Och jag som då har fått glädjen tillsammans med min man åka hit igen. Min man heter Bosse Lindgren.
Ja.
Ja, och jag heter Ann Sandin Lindgren. Jag lyssnar på Radio Tyresö.
Vi har mycket att lära.
Ja, jag vet. 91,4 ska jag säga på slutet.